Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är roligt att du nämner Lee Baxter, för jag satt ju i pressrummet på Bravida på, när jag var på Klaxvik-matchen där, och så helt plötsligt så stormar ju alltså halva jävla IFK Göteborg in där. Det var ju Stig Scout, och det var David Vukovic Scout, och det var tränarna Jens Ask, och det var William Lundin, och det var ju Lee Baxter också. Det var ju fem man som lommade in där i pressrummet, de skulle se matchen då. Och alla utom Stig rakt på pressfika-buffén där och bara liksom fokusera på korven, häckenkorven där liksom. Jag tror Vukovic tog väl ingen, han skrev väl sen på Twitter någonstans att han gick på diet där, så att jag inte hänger ut honom som en korvätare, men alltså det var siktet var inställt på pressfikat här, men, alltså. Och det är ju roligt med tanke på hur mycket skit vi får liksom, vi journalister, när vi gillar pressfika och skriver att det är bra för pressfika, men här kom halva IFK Göteborg, de gick rakt på häckenkorven. Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner, som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Efter en lång och välförtjänt semester gör Filip Trollér comeback i studion idag, utvilad och redo för en galen fotbollshöst här i stan, eller i vårt område, det får man väl ändå säga.
Definitivt, det är spännande på alla fronter egentligen, både allsvenskan och superettan, och både topp och botten på båda serien också, så det ser vi verkligen fram emot. Utvilad, jo det är jag väl, men det är ganska mycket full rulle också när man har en ettåring som man ska hålla rätt på. Det har varit mycket flängande fram och tillbaka hit och dit, men jag är taggad för hösten, absolut.
Ja, men det förstår jag, för att ja, precis som du nämner där, alltså, det lever ju alla serier och på alla håll och kanter. Jag menar, utsikten kan gå upp i allsvenskan, Blåvitt och Gais kan mötas i ett kval, Elfsborg kan vinna allsvenskan, BK Häcken kan fortfarande ta sig ut i Europa. Här glömde jag kanske ÖIS, ja det gjorde jag, men det gör inte du Filip, för du kommer ju direkt från deras träning som du snart ska få prata mycket, mycket mer om. Men vi måste förstås börja det här avsnittet med fiaskot som skakar Hisingen och fotbollssverige, får man väl ändå säga. BK Häcken utslagna i Champions League-kvalet av lilla KI Klaxvik från Färöarna, en ögrupp ute i Nordatlanten med drygt 50 000 invånare som nu upplever sin liksom största stund i fotbollshistorien, när de har garanterade Europa Conference League då, fortfarande med i racet om en Champions League-plats. Följde du det här dramat på Bravida Arena?
Det gjorde jag. Jag var inte på plats tillsammans med dig och Adam, men jag satt hemma och kollade på matchen samtidigt som jag satt och skrev lite. Men ju längre matchen led, ju mer fokus blev det på matchen snarare än skrivandet, måste jag vara ärlig och säga. För det var ju högdramatiskt och ja, otroligt händelserikt. Men trist för... Eller egentligen, jag gillar inte det här snacket om vad det är bra för svensk fotboll. Du vet, det är alltid det, när Malmö gick till Champions League, det var bra för svensk fotboll och sådär. Men jag tänker ändå att om flera klubbar om flera klubbar lyckas i Europaspelet, om Malmö, om Djurgården, om Häcken, då tror jag att det kanske är bra för svensk fotboll. Och att en gör det, det tror jag är värdelöst för svensk fotboll, för då får vi en dominant. Men det här var Häckens chans, de hade en gyllene möjlighet, och för mig är det, helt ärligt, det största fiaskot i svensk klubblagsfotboll när det kommer till Europa-äventyr. Alltså jag tycker det är bedrövligt hur man kan åka ut mot det här motståndet.
Är det det med tanke på att Häckens chans att nå Europa League fortfarande lever? Låt säga att de slår ut i nästa omgång nu då Valgiris litauiska laget där och kvalificerar sig för Europa League. Kan man då tala om ett historiskt fiasko?
Jag tycker ändå att man kan dela på den saken, alltså som bara enskild, alltså dubbelmöte, bara själva förlusten i sig, det tycker jag är det största fiaskot faktiskt. Men konsekvensen av det, alltså om man tittar mer på helhetsbilden, då kanske man inte kan kalla det för det största fiaskot, för vi har ju varit med om många svenska lag som har gått på pumpen mot sämre motstånd och sen inte fått någonting alls mer, utan då har det bara varit slut och över. I Häckens fall så finns det ju räddningsplanka och en till och med en riktigt bra räddningsplanka får man ju säga. Sen blir det ju säkert tufft mot de här Zalgiris, tänker jag, för kan man förlora mot Färöarnas Klaxvik, då kan man fasen förlora mot de här Zalgiris också, tror jag. De spör väl Malmö för övrigt i något kval i något sammanhang, tror jag.
Ja, så är det ju. Det är tuffare motstånd, men de har ju ytterligare en räddningsplanka även efter det då, att kunna gå till Europa Conference League. Så att som sagt, det är långt ifrån över. Jag håller med om att det är ett fiasko i den enskilda matchen. Är det då det största fiaskot? Det tror jag man får liksom vänta och se om de fortfarande tar någon av de här räddningsplankorna som de ändå har skaffat sig. Men när vi ändå är inne på fiasko, så är det också ett intressant perspektiv där. Är det här BK Häckens fiasko eller är det svensk fotbolls fiasko? Vi talar ju ändå om det bästa fotbollslaget i Sverige med ganska bred marginal 2022. Fortfarande ett av de bästa lagen i allsvenskan uppe i toppen. Är det inte då så att det här är vad svensk fotboll kan leverera just nu?
Jo, det går ju att se det på båda sätten. Alltså samtidigt som det här var också som enskild klubb, alltså Häcken har bara bockat av de här historiska milstolparna de senaste åren. Det här var också en väg för dem som klubb, var ju ganska gynnsam på vägen fram. Det hade varit Molde här i nästa, sen vet vi inte vad det hade varit, ett eventuellt playoff väl, men det liksom fanns goda möjligheter. Och tänk lilla Häcken, när de klippt cuptitel och sen har de klippt liksom SM-guld och så bara tryckt till med ett Champions League-gruppspel. Nu kanske det blir ett Europa-gruppspel till slut ändå, men framförallt håller jag med också om att det är ju sorgligt, svensk fotboll. Vi åker ut mot ett Färöiskt lag och det förändrar min syn lite, för jag har nog svävat iväg här lite kanske de senaste åren och känt att fasen, allsvenskan, det är ju bra nivå i många matcher, och jag tycker att det har blivit, alltså den höjden Häcken har visat upp i ligan, och alltså jag har varit så imponerad, jag kunde inte se det här hända. Jag sa här till, på redaktionen igår kväll innan liksom, vi behöver ju, det klart de en gång kanske de kan taffla till det mot Färna, det här färöiska laget på bortaplan, men det är klart att de vinner ikväll liksom. Så nej, det är riktig missräkning för hela svenska fotbollen.
De var faktiskt rätt bra, Klaxviken, om man ska säga. Jo, de var alltså otroligt välorganiserade, väldisciplinerade, nästan inte en enda gång föll de ur sin liksom grundformation och blev för ivriga, utan de anföll med relativt få spelare och hade alltid liksom blicken bakåt på något sätt, så de var ju svåra att ta. Så jag tror att de någonstans, även om det liksom den ekonomiska skillnaden är enorm här, alltså Häcken är väl någonstans 30 gånger större och så tror jag att den här startelvan hade nog ändå, den hade ändå tagit en mittenplats någonstans i allsvenskan, så mycket kvalitet har de fått in i det här enskilda laget där då, med den här Arne Fredriksberg, som han gjort 3 mål i princip mot Häcken. Han gör 2 mot Ferencváros i omgången innan, när de skickar ut ungerska mästarna med 3-0 på bortaplan. Vegard Forren, mittbacken där, är jävligt bra. Liksom, tränaren Magne Hoset har ju verkligen liksom satt en organisation där de spelar efter resurserna. Då. Så att det här tar ju inte bort någonting från att Häcken ska vinna den här matchen. Det är fortfarande ett fiasko. Men det var faktiskt ett ganska bra fotbollslag till syvende och sist. sen att deras trupp kanske inte skulle klara sig lika länge i allsvenskan, men alltså som startelvan betraktade han nog fan knipt en mittenplats i allsvenskan.
Ja, men det är klart att man ska inte få ta något från dem, men då tycker jag snarare det är liksom att de gör, det är en taktisk triumf, det är en tränare som har fått ihop det här, ja men lite Sverige VM 2018 med, ja,
alltså, eller utsikten.
Ja, eller utsikten, alltså det är den stilen liksom. Ja, men det är ju så. Men jag är väl tveksam, eller jag tror väl snarare botten i allsvenskan över tid, men det är väl kanske då, nu har man inte fått se hela deras trupp så, men det känns väl kanske mer rimligt, men det har ju överraskat, och har man slått ut för en Kvaros också så säger det ju naturligtvis någonting att man kan slå ut både ungerska mästarna och svenska mästarna, men ja. Nej, det är en missräkning. Sen måste jag ändå säga, man blir ju, samtidigt som man då är ledsen för svensk fotboll, så blir man ju också glad när man ser alltså de här scenerna bland de färöiska publiken och den, ja, glädjen.
Otrolig glädje på alltså Bravida där i våras. Otrolig glädje.
Ja, det är fantastiskt fint. Mm. Fotbollen, när den inte är förutsägbar och när de här stora bragderna kommer och den här målvakten och Jonathan Johansson med hela hans story, det har vi ju berättat på gp.se och sådär. Så, det var ju väldigt starkt och imponerande gjort av dem naturligtvis.
Mm. Som jag ser Häckens misstag, eller det man kan liksom kritisera Häcken för, så tycker jag att det var för liksom, det blev för många delar i hela deras verksamhet någonstans som hackade här. Jag har ju varit inne på det att de hade behövt en bättre målvakt om de ska ta sig till Champions League. Det tycker jag syntes i den här matchen, att Abrahamsson gör en del jättebra grejer, men han är liksom för svajig. Det går ju fan inte att släppa in en hörna direkt i mål när de leder 3-2 i förlängning. Där behöver man en mer stabil målvakt någonstans på den nivån. Stora stjärnan Rygaard missar ju en straff. Sånt kan ju absolut hända, men det får ju konsekvenser. Högmo borde ju med facit i hand vilat spelare mer, till exempel i Elfsborgsmatchen. Visst, då hade de kanske förlorat den, men det hade varit bättre i så fall att förlora mot Elfsborg i allsvenskan än att åka ut här. Och med facit i hand framförallt då kanske sportchefen Martin Eriksson som ju, de säljer ju Benit Raoredo innan de har en ersättare på plats. De har i princip spelat de här matcherna nu med Filip Tsevski och Ola Kamara och varit på bänken. Han fick inte ens chansen. De har inte haft någon nummer 9. Visst, sen gör de 3 mål hemmaplan, det ska räcka, men med en ersättare för Traoré, så då hade de förmodligen inte gått mållösa från Färöarna i första matchen och haft en klart bättre chans där. Så att alla de delarna sammantaget någonstans fullbordar ju det här fiaskot, skulle jag säga.
Ja, men jag håller med. Det är exakt så. Det har varit för många hack, och det är inte något konstigt att det blir hackigt. Det är ju så det är. De här sommarfönsterna, spelar försvinner, och det har varit lite, men det finns flera bitar i det, och jag tycker du belyser allihopa där, och jag tycker Martin Eriksson har ju typ gjort ett fel någonsin liksom, känns det som, i den här sportchefsrollen sen han har, ja, men han
det
har varit
den här Ola Kamara,
ja, det,
då
det, det är liksom det här,
där blev det ju fel.
Ja, där blev det fel, och att han då, att Traoré släpps här, och att de inte har någon ersättare. Alla vet hur viktigt det är att ha den där nian i de viktigaste matcherna. Alla lag pratar alltid om hur viktigt det är att ha nian, målgöran, och Häcken kliver in i det här utan en riktig kvalitativ spelare i den positionen, och det, ja, det gör att det är en stor faktor till att de faller. Sen tycker jag försvarsspelet är ju inte bara Abrahamsson, jag tycker frisparken, han släpper ju billig också. Mm. Och sen försvarsspelet ihåligt, och efter att Tebo kom in för Hammar, jag tyckte, alltså Klaksvik kom ju ändå till bra chanser där Abrahamsson gör några bra räddningar, men nej, försvarsspelet var under all kritik, och där har de ändå lite att jobba på även i allsvenskan. Alltså det är fantastiskt offensivt, trevlig fotboll, men försvarsmässigt så, ja, ibland så är det svajigt faktiskt.
Definitivt, och det blev ju i viss mån deras fall i den här matchen då. Nu får vi se hur det går för Häcken i deras vidare Europakval. Det är ju som sagt långt ifrån över. De spelar igen nästa vecka i Litauen då, som sagt. I helgen får de ju vila. De spelar ju inte i allsvenskan den här helgen. Den matchen har redan spelats. Det var den här flyttade omgången mot Djurgården då, där de förlorade uppe på Tele2. Men för att byta ämne spelar i helgen gör ju våra övriga lag, eller IFK Göteborg då, de spelar ju på måndag mot IFK Norrköping. En fight som Blåvitt ju kan se fram emot med lite mindre ångest än tidigare, möjligen efter den här hemmasegen mot Kalmar FF senast då. Nyförvärven då, särskilt Abnor Mukoli skulle jag säga, har ju börjat göra avtryck. Sebastian Olsson är tillbaka i startelvan igen efter skada. Jens Asko petade Marcus Berg. Det har hänt saker och tagits beslut på Kamratgården senaste tiden som gjort att riktningen känns som att den pekar uppåt för IFK Göteborg igen. Rätta mig om jag har fel, Filip.
Nej, det är bara att skriva under på det. Nu har jag ju haft min semester här 5 veckor, men jag har ändå sett det mesta av våra lag. Vissa matcher jag har missat och sådär, men Blåvitt har jag nog fasen sett allting, tror jag. Och jag tycker ju, undantaget Varbergs matchen, så har det ju varit ändå fall fram. Alltså Halmstad borta tycker jag ändå var okej. Där var Blåvitt värda mer. Elfsborg borta, en bra prestation. Och sen Halmstad hemma där var ju ingen höjdare kanske, men nu gör de faktiskt en bra, och det jag gillar framförallt med vad de gör, det är ju att de vågar ju kliva. Det tyder ju ändå på att någonting har hänt i laget, att de inte blir så här passiva och att de ändå lyckas få lite utdelning på det också. Thomas Santos tycker jag man ska nämna också i pressspelet. Han och Mukoli sliter som djur. Gustav Norlin, man kan se mycket om hans färdigheter som fotbollsspelare, men när de fick de tre där framme så blev det mycket. Och dessutom då Sebastian Olsson som är, för mig är han deras viktigaste spelare den här hösten. Han kommer vara så viktig och visa återigen att han är så användbar på så många positioner. Och ja, vem vet, efter första segern mycket kan släppa då. Jag såg något klipp från deras omklädningsrum efter matchen och sådär också. Det var mycket glädjescener och mycket känslor och sådär. Läget är betydligt bättre nu. Nu finns det hopp i de blåvita kropparna igen.
Sammanfaller det lite då med att den här tekniska direktören då, Ola Larsson, har kommit in och att klubbdirektör Håkan Mild har liksom släppt sitt grepp om sporten, vad det verkar?
Ja, kanske. Alltså lite. Jag tycker Ola Larsson har gett ett, det har jag sagt tidigare, liksom sympatiskt intryck, men också professionellt intryck. Vi har ju en Elias Hagen-försäljning här som man kan säga mycket, mycket saker om, men om de uppgifterna stämmer att Blåvitt fick ganska bra pröjs för Hagen, man sväljer den prestigen på något sätt, att han ingick inte i Jens Askos planer. Det var den stora värvningen, den hypade värvningen inför. Det blir inte bra och man släpper honom. Alltså man kan ju betrakta det på väldigt många olika sätt. Men Mukoli och Santos, som säkert då Asko såklart har haft mycket, många fingrar med. Men det är ändå Ola som rattar det nu. Och svårt att säga liksom om det är det. Ola Larsson-effekten här. Jag vet inte, det är väl att det skulle bero på Mild. Så. Men jag tror ändå det är klokt över tid att Ola Larsson sköter de bitarna mer än att Håkan Mild gör det. Så kan jag väl säga.
Ja, nej, för att man undrar just det liksom, eller man funderar just kring det, alltså hur hållbart är det här nu? Det är trots allt bara, Asko har trots allt bara en seger, men rimligen ska ju ett lag bli bättre om man förstärker upp truppen, och nyförvärven som har gjorts nu sen Larsson klev in har ju i alla fall hittills tillfört kvalitet och tillfört någonting passat i den fotbollen man vill spela. Och i kombination då med, som du nämner där, med att Sebastian Olsson är tillbaka givetvis, och då det lyfter ju, men också det här att Asko tar ju uppenbarligen beslut då, att peta Marcus Berg till exempel, sen om det är en direkt korrelation att de råkar vinna den här matchen direkt då när Marcus Berg hamnar på bänken, jag vet inte, det är kanske för tidigt att utvärdera det exakt, men det är liksom ändå ett beslut som säger någonting, för det är fan inget lätt beslut att ta det där.
Nej, det har jag, när jag har suttit här på min semester och tänkte, jag hörde även när du och Sanna pratade i podden för några veckor sedan att ni lyfte det där, hur modig Jens Asko har varit, alltså i den här situationen, IFK Göteborg, när han kommer in, de har en seger, det finns vissa spelare som man inte rör i den startelvan, han bara kör, han plockar Hagen först och sen att ta Marcus Berg, som i ärlighetens namn tror jag, om han hade hetat något annat än Marcus Berg varit någon annan än Marcus Berg, så hade han varit bänkad, petad tidigare än vad han har varit. För det har ju varit, visst, han var väldigt bra mot Elfsborg tyckte jag, men annars har det har ju hänt för lite där, och han har inte kommit till sin rätt. Och att Asko har det modet när Blåvitt är i den situationen, det där tycker jag fler tränare borde ha faktiskt, för det är lätt att man kör på de här namnen och tänker att men det är klart att de ska lösa det åt oss, det är ju de som ska göra det. Men när de fan inte gör det, då får man vara modig, och det har Asko verkligen varit. Så det tycker jag han ska ha riktigt mycket beröm för, mer kanske än att spelet har varit fantastiskt, även om jag tycker det finns väldigt fina tendenser i framförallt då försvarsspelet hittills.
Mm. En grej där som du är inne med Hagen där, det är ju att han var det stora hypade nyförvärvet, förmodligen en rejäl lönepost i truppen. Nu släpper de honom då, säljer honom. Det kan ju ena sidan absolut ses som ett stort misslyckande, men får de tillbaka pengarna, då är ju liksom det ekonomiska fixat, och det är någonstans det som är det viktigaste ur ett klubbledningsperspektiv. Men det frigör ju då också en lönepost där, och nu gick de bet på Dino Islamovic. Jag kan inte exakt vad det beror på där, men det var ju de här liksom att det var skada som upptäckts under läkarundersökningen. Exakt vad det var kan jag inte ta gift på. Något hände, det sprack. Men nu är Hagen borta, de har en lönepost. De kan göra en långsiktig, stark, tung värvning skulle jag kunna tro på den centrala anfallspositionen. Och gör de det, då har de en trupp som jag faktiskt tror kommer fixa det här. Alltså allra sämst en kvalplats, men i så fall tror jag det är högst troligt att IFK Göteborg slutar någonstans där jag själv tippar dem, här vid en elfte plats någonstans. Alltså, för att då får de en så pass bra trupp så att då ska de kunna knalla förbi liksom Sirius, Värnamo till och med och så här.
Ja, men det borde också vara rimligt. Och med Hagen borta så borde den här ekonomiska möjligheten finnas, och det känns väl ändå ganska troligt att det kommer komma in något. Men sen är det ju åter den här nya positionen, alla har så svårt att hitta rätt där, för det får ju inte vara att de tar in något dödkött eller något så här halvskadad, det får inte vara en Sulle igen liksom som kommer på sommaren och som sen ska ha massa veckor och träna. Det var väl lite det då, jag vet inte heller exakta detaljer, men liksom att Islamovic tydligen, så är ju inte hans fysiska form, någonting är ju att han inte är på plats där direkt, och det behöver ju Blåvitt, någon som max behöver någon vecka liksom innan man är i fullt speldugligt skick. Men absolut, kan de få in en sån värvning då tycker jag också. Sebastian Olsson, nu var Emil Salmonsson tillbaka också, jätteviktig spelare, då ser det ju faktiskt ganska lovande ut. Men ja, sen är det ju, Degerfors har vunnit och Varberg har vunnit, och de har man ju känt har varit lite odugliga nästan tidigare, men nu har de ändå sprattlat till lite grann, så det kommer ju bli en kamp, men förutsättningarna för att lyckas är ju betydligt bättre nu än vad de var tidigare. Men sen måste jag också säga, så Elias Hagen och IFK Göteborg, när det gäller stora prestigevärvningar, så det går ju aldrig längre. Alltså det känns ju som att det slår fel varenda gång. Jag vet inte om det är en felaktig känsla jag har, men det är i alla fall min bild av det, att så fort de spänner bågen och liksom verkligen gör den här tunga värvningen, så Nordin Gerzic, Elias Hagen, Per Eriksson, alltså det är många ändå i hyfsat, ja, kanske modern tid, det kanske inte att ta i, men alltså det är länge sedan, jag kan inte påminna mig om en värvning där de spänner bågen, ja, så, och att de får full utväxling på någon som inte haft, typ Tobbe Hysén, det fanns ju en koppling där, och Lasse Vibe och Sören Rex, och de här var ju jättebra när de var i Blåvitt, men det var ju inte så att de hostade massvis i övergångssumma, inte vad jag vill minnas i alla fall.
Nej, de hade jävligt höga sign-on-bonusar.
Ja, det hade de
kanske.
Rogne
och Rex, ja, jo, och det är klart. Och de här, ja. Så att det tror jag slog ganska hårt på ekonomin där, så sett. Men jag, alltså principiellt så att säga har du ju rätt där, att de har ju misslyckats med en hel del. Att de har gjort det på senare år tror jag hänger ihop med att det har varit för mycket rörelse på ledande positioner där, för att då kommer det alltid in någon ny, och det är en ny tränare och de spelar på ett annat sätt och det här, och det blir liksom förändringar, det blir jävligt svårt liksom om du inte har någon långsiktigt röd tråd, utan det ska ändras hela tiden, så att det förklarar nog varför det är svårt för vissa spelare att hitta rätt i IFK Göteborg, för det kan vara en person som köper dem och sen till en tränare, och sen är både den som har köpt dem och tränaren borta efter ett tag, någon helt annan som ska göra någonting och vill ha in andra, har andra tankar då, exakt. exakt hur man ska användas. Så då levlar inte det med vad den här personen, Hagen till exempel, kanske har kommit dit och blivit lovad för roll och så vidare. Så blir det massa liksom hack i de kurvorna.
Nej, för det är ju det man känner ju ändå, det att Elias Hagen, när man tittar på honom och sett honom i träning, det är inte så att du ja, det här är en oduglig spelare, det här var fel, utan ja, han är ju en fin fotbollsspelare. Men han var nog väldigt anpassad för det här konstgräset, Bode Glimt, väldigt inkörd i det, spelförande lag och liksom den modellen. Det blev ju något helt annat i Blåvitt. Tanken var ju ett mycket mer spelande Blåvitt än vad det till slut blev.
Mm. Så är det. Innan vi lämnar i Blåvitt då, du drar till Norrköping här på, ja, på måndag på kamratmötet. Vad åker du dit med för tankar?
Jag åker dit med tankarna att det är en bra chans för IFK Göteborg att ta andra raka segern, för även om Norrköping har ett gäng kvalitativa spelare, så det är ömsom vin, ömsom vatten på det gänget. Alltså herregud vad de svänger fram och tillbaka, känns det som.
Det lät inte helt oväntat, nej, det kändes det, den här det, säsongen, nej, för nej, de har sån jävla skillnad mellan offensiv kvalitet och, ja, och sitt, ja, försvarsspel, ja. Den är ju mils vid.
Ja, jo, det håller jag med. Och Glenn känns ju också lite, ja, men lite crazy liksom, att det, men det kan ju bli 3-0 till Norrköping, känns det som, och det kan bli 2-0 till Blåvitt också. Det är en väldigt öppen match, men det är otroligt spännande match, för nu har ju Blåvitt ändå lite hugg på det, och de vann väl där uppe i fjol om jag inte minns fel. Så nej, det är en väldigt spännande match med, där IFK Göteborg har goda möjligheter att se det som i alla fall.
Bra, då lämnar vi Blåvitt där från botten till toppen, skulle man kunna säga. Vi har ju Elfsborg som heter Sirius i helgen, och frågan är om de har hämtat sig från förlusten där de var en man mer borta mot BK Häcken i hela andra halvlek och en del av första också. Den förlusten innebar ju dessutom att de föll av sitt långa spår av matcher utan förlust. De hade inte förlorat sen allsvenska premiären också, det mot Häcken då. Nu förlorade de igen då, trots ledning och en man mer, som sagt, efter en ovanligt odisciplinerad insats rent defensivt. När de fick det här liksom numerära övertaget då, så tappar de ju helt sin defensiva formation egentligen när de fyllde på framåt. Alltså ett par av de här målen som Häcken gör i andra halvlek, båda egentligen, de spelar ju sig rakt igenom hela Elfsborg på 2-3 tillslag, och så passiv backlinje, skott i mål. Ungefär så ser båda de här avgörande målen ut för Häcken. Det var ovanligt att se ett Elfsborg under Jimmy Thelin tappa helt sin defensiva taktiska formation där. Jag blev överraskad.
Ja, jag såg inte den här matchen, men jag följde den lite sådär på livescore och så, när man såg att Häcken hade fått en utvisad. Och så tänkte man att ja, men nu stänger ju Elfsborg ner det här, för det här Elfsborgslaget, de är omöjliga att rubba typ när de är 11 mot 11. Och jag tänkte 11 mot 10, då kommer det inte vara några problem, även om Häcken är otroligt skickliga så skulle det inte vara något. Men nej, väldigt förvånande. Men någonstans är det kanske, ja, Elfsborg har varit overkligt bra, får vi väl säga, overkligt stabila, och att det här, alla lag, det kan man kan kalla det en skröna och sådär, men alla lag får någon dipp under säsongen, och det här är ingen dipp för Elfsborg, men det var en dipp i en
kan vara,
ja, kan vara ju liksom, men det fallerar någon gång, det är ju rimligt. Jag tror Elfsborg snart är på benen igen, men nej, jag blir mycket förvånad.
Och det du säger där med att han var overkligt bra, det, jag måste verkligen skriva under på det, för att jag såg ju den här matchen på plats, och jag såg den efter jag hade varit på Färöarna på plats och sett Klaksvik i Häcken första matchen där. Så jag kom med den på näthinnan, en live-upplevelse, sätter mig på Bravida och ser Elfsborg stampa gaspedalen i botten direkt, och där upplever jag Elfsborg som internationella i sitt beslutsfattande, sin kraft, sin fart, de har allting. Jag blir otroligt imponerad av deras första halvtimme någonstans här, för de pressar Häcken på ett helt annat sätt än jag har sett många andra lag göra. Alltså Häcken får liksom slå ifrån sig och dra ner på tempot för att Elfsborg forsar fram här. Så att det är precis som du säger, innan det här, vad fan det nu är som händer efter utvisningen, så har de har varit overkligt bra, och de var verkligen overkligt bra första halvtimmen på Bravida. Det var en total scenförändring egentligen, så att den högsta nivån de har i Elfsborg, de har börjat hitta i Elfsborg, den talar ju verkligen för det du säger, att de snart är tillbaka på det här vinnarspåret, för att högsta nivån i Elfsborg, den är otroligt hög.
Ja, men sen är det väl så, hur ologiskt den kan kännas, så många lag, det blir dassigare bolltempo, man faller in i någon slags bekvämlighet när man känner att men nu är vi en man mer och vi kommer vara det troligtvis en stor del av matchen, att men det här fixar vi ju då, liksom, vi nöter, särskilt då man som Elfsborg, som du beskriver det, har haft ett sånt järngrepp om det hela, att man tänker att vi har ju kontroll på det 11 mot 11, vi kommer ju bara städa av det här liksom. Så nej, det är väl, det kan vara lurigt det där.
Vi får se vad det blir mot Sirius som sagt. Söndag har vi den matchen på, ser vi också fram emot. Och från toppen av allsvenskan då ska vi röra oss till toppen av Superettan. Vi har inte pratat Superettan här nu på länge, Filip, eftersom du har haft din semester så här. Men alltså, det otroliga har ju hänt och fortsätter hända egentligen. Och det är ju att Utsikten ligger kvar högst upp i tabellen tillsammans med Västerås just nu då. De står väl på 36 poäng båda där uppe. Utsikten lite bättre målskillnad. Ja, alltså så vitt jag kan bedöma utan att jag följer det här laget dagligdags så talar ju ingenting för att de inte ska vara kvar där. Nu, alltså vi pratar 16 omgångar.
Ja, det är, och det har distanserat sig till Öster är närmast väl 7 poäng bakom på kvalplatsen. Gais då som man kände hade verkligen hugg och nosa dem i baken så de är ju ytterligare 4 eller 5 poäng bakom Öster då. Så det är ju ganska rejäl marginal nu åtminstone då till att en kvalplats bör liksom kännas säkrad. Och jag tänkte när jag läste att Carl Bohm hade blivit korsbandsskadad, och tänkte jag, ja nu kommer prövningen här. Hamnar i underläge mot J Södra hemma, då tar de fram den här mentaliteten igen, vänder, vinner mot HF. Visst, ett sent insläpp mål, Rogne här i 88, men alltså de gör det bra, de står upp i varenda, de checkar aldrig ut Utsikten, och det tror jag faktiskt här och nu ser jag inte heller någon anledning till att tro att de inte på ett eller annat sätt kommer ta sig till Allsvenskan. För har du byggt den grunden som du sa, 16 omgångar, den poängskörden, och du har det arbetet och den jäkla mentaliteten som de har, då är det lätt att det bara tugga på med de här segrarna liksom. Men ja, det är väl möjligtvis då Carl Bohm liksom, om de hamnar i någon slags läge där det börjar ställas lite mer krav, att de hamnar i underlägen och måste liksom bygga sin offensiv sådär, då är det inte jättemånga så kreativa spelare. Albin Skoglund var fantastisk mot HF, men där kan det väl brista lite då i kreativitet om de måste framåt. Men samtidigt så tror jag det de förlorar i kreativitet, eller det de saknar då, det har de i mentalitet, och i Superettan så räcker typ det ganska ofta. Alltså.
Det brukar ju vara truppbredden där som blir problematiskt för en del Superettan-lag. Vi har varit inne på det, att det kan vara en anledning till att det svänger så mycket där då. Men det har ju det inte Utsikten gjort i alla fall.
Nej, Bosco har ju lyckats få med sådana spelare som jag inte hade någon tanke om skulle bidra så himla mycket. Typ Sebastian Lagerlund, liksom ratad Häcken-talang. Jag tänkte det är väl bara någon utfyllna spelare. Han har gjort mål och gjort bra prestationer. Fredrik Martinsson kom från Ljungskile, hade väl i och för sig haft en fin tid där, men han tycker jag har varit bra. Nu har de ju tagit in Alai Gassem från Blåvitt på lån. Det är väl för att bredda upp truppen eller om han ska spela. Så de har många alternativ på många på många positioner. Så men återigen, och de har tagit in Fällrat där från Skövde som inte haft någon jättemunter säsong där i och för sig. Men det finns, som jag känner det, så är det ju alternativ på många positioner, och flera har överpresterat, även de som har varit utanför startelva. Men ja, Carl Bohm där, det är den där kreativiteten. Möjligtvis att det skulle kunna fälla dem om de inte liksom hittar något sätt att täcka upp för honom.
Det är en diskussion bland en del supporterled här, att man inte vill ha upp Utsikten med tanke på att det är ett lag som saknar publik och ja. Allt det här vi har pratat om 1000 gånger, att det i princip är ett kansli och ett fotbollslag ungefär. Men här lånar Blåvitt då till exempel ut en spelare och förstärker laget. Borde inte Malmö FF gå in liksom med sina pengar och köpa upp Utsikten som man löst det problemet. Köpa 11 man, rakt av. Låna ut dem.
Ja, nej, men det är klart att jag förstår den åsikten. Alltså jag kan själv känna när jag men typ Akropolis var på väg upp i Allsvenskan något år, Norrby, alltså så här, man kan tycka att det är depp deppigt för allsvenskan som produkt att man får upp lag som inte har någon publik överhuvudtaget. Men sen måste man ju också vända på det och se det liksom som att det är ju något fantastiskt den här klubben gör och den här föreningen och vissa föreningar som inte har varit storklubbar sedan urminnes tider, de måste ju börja någonstans. Alltså Häcken på 80-talet, hur många... Jag kan inte tänka mig att det var några större massor som gick på BK Häcken då. Utan de har ju fått jobba sig successivt och nu har de liksom ändå en bra bas med publik. Även om Bravida är en liten arena så, där, så har de liksom ändå 4-5 tusen på sina matcher. Så, utsikten, jag kan inte känna att liksom, nej, de får absolut inte gå upp. Och sen är det ju klart att vi är färgade här i Göteborg. Vi tycker ju detta är roligare att följa Utsikten. Vi hade kanske sagt likadant om det var Vasalund eller Akropolis eller något sånt där liksom som, ja, så tänker jag i alla fall.
Nej, men jämförelse med Häcken där är ju, och det du nu säger där, den är ju väldigt relevant liksom, att någonstans måste man ju börja. Det enda man kan vara säker på här i världen, det är ju att världen ständigt förändras.
Ja.
Och några som vet det bättre än andra, det är ju Gais som har halkat ner till en fjärde plats här. Jag tror du nämnde det, de slåss med Öster och Jönköping framförallt om den här kvalplatsen då. Och just runt Gais, då händer det ju väldigt mycket andra grejer också kan man säga. Julius Lindberg, som du har pratat om mycket om i den här podden genom åren, går ju till BK Häcken då efter säsongen. Kunde du och kollega Adam Fröberg avslöja då i veckan. Och i mina öron låter det där som en rätt bra lösning. Så han kan hjälpa Gais här nu till en kvalplats under hösten. Som är ju värd mer än ett par miljoner som jag antar att de skulle fått annars. Men det har blivit uppståndelse kring övergången ändå, vad jag förstår.
Ja, det har det ju verkligen blivit efter att vi släppte den här igår. Så... Men sen ska man säga att det har varit väldigt delat. Jag ser ganska många som tycker att vad fasen, nu får han spela kvar här och han har ändå varit vår bästa spelare och det är klart att vi inte ska bya ut honom eller hata på honom eller sådär. Men sen ser man också många som menar på att vi vill inte se han i startelvan, om det så kostar ett allsvenskt avancemang så ska han bort, sälj honom direkt, låt han inte komma till Gaisgården, alltså det är tugget. Och om man sätter sig in i supportrarnas situation så förstår jag att en spelare som har betytt så mycket, en spelare som man ändå har haft en gnutta hopp om att man kanske då ska få antingen lite pengar eller att han ska skriva på nytt och sen säljas och sådär. När det blir, även om det inte är officiellt, så litar vi ju på våra källor att ja, men det blir definitivt att han kommer inte vara kvar i Gais, och Gais i takt här under sommaren också har dalat lite, så kan jag ändå förstå att det blir väldigt många som reagerar kraftigt och att man kanske reagerar lite i affekt. Men jag tycker att de som tar det så långt så att man ska, han ska inte spela en minut till och det får kosta oss det allsvenska avancemanget. Det tror jag inte man menar om man bara låter det här sjunka in lite grann. Och jag tycker... Jag förstår också synpunkten att man tycker det suger att han går till Häcken som ändå är en klubb i stan och att man känner sig svikna. Men samtidigt om man då sätter sig i Julius situation, sannolikt är det så att de europeiska klubbarna som var intresserade av honom, att deras intresse dog av lite om Gais inte vill sälja honom i sommar, vilket man ju har fått till sig liksom att de har krävt mycket pengar för att sälja honom i och med att han har varit så viktig, och då svalnar det lite för de europeiska klubbarna vill gärna göra sina förändringar i trupperna på sommaren, och då är det de allsvenska klubbarna kvar typ och lite ett par andra ligor, och om Häcken då som passar Julius Lindberg rent fotbollsfilosofiskt och spelmässigt helt jäkla perfekt, visar det intresset och presenterar liksom antagligen en stor viktig roll för honom, det tror jag faktiskt att han kommer få. Och han vet om att okej, händer någonting med mig här i höst, en korsbandsskada, då är inte Häcken intresserad efter säsongen. Många tycker att han kunde vänta till efter säsongen gör klart. Så på så sätt köper jag att han gör klart med dem och sen så spelar han med Gais, och så som jag känner Julius så är han inte någon som backar ut eller kommer vara rädd om benen eller som det skrivs om. Så jag ingen spelare i Gais av de jag liksom träffar där ändå hyfsat ofta blir så lack typ som när de förlorar matcher, och det tror jag inte kommer förändras. Utan han vill nog avsluta snyggt här och verkligen köra på, för risken är ju annars att om han inte hade haft något klart, ja då kanske han hade varit försiktig med benen och dratt sig undan lite för att man då är rädd att det kanske skiter sig om jag åker på en skada. Så jag tror nog man ska försöka vända på det lite om man är liksom väldigt så agg. Samtidigt som jag har full förståelse för att man blir så jäkla besviken och att man reagerar kraftfullt i stunden. Men det har blivit infekterat helt klart.
Mm. Jag tycker väl någonstans att det är väldigt intressant det du säger, och logiken är ju glasklar där med att det är nog bättre för alla parter att han har klart med Häcken här och kan ändå koncentrera sig fullt på guys, inte behöver vara rädd om benen där. Det är en väldigt relevant iakttagelse. Det här med att det är från samma stad, där jag kan ju förstå det spontana i det, men någonstans har det blivit så stor skillnad också på Häcken och guys just nu, var de befinner sig i den här så kallade näringskedjan och allt där. Så att jag tror man får ha lite förståelse för det där. Dessutom finns det väl ingen rivalitet mellan guys och Häcken, så annat än någon i så fall väldigt påklistrad att de då råkar komma från samma stad. Alltså historiskt så har jag aldrig hört talas om att det skulle vara något tjafs mellan guys och Häcken. Så
nej, det var väl Gotia Cup där som de bildade ihop.
Men
det var
väl guys på 70, det hoppar ju guys av frivilligt.
Precis, så det får de väl. Nej, men jag hade varit IFK han gick till, då hade jag ju liksom köpt det mycket mer. Mm. För där finns det ju verkligen en lång gången rivalitet sen liksom, jag höll på att säga århundrade tillbaka, inte så långt men väldigt lång tid tillbaka. Men jag tror ändå man ska, supporterskap handlar väldigt mycket om känslor, men jag hoppas väl för guys del att de inte liksom vänder sig mot honom, för det tror jag kommer skada både honom och laget mycket. Och någonstans så backar man hem och tänker på okej, de har fortfarande chans att nå allsvenskan, och det avancemanget det kan man fan inte, den chansen kan man fan inte kasta bort bara för att man blir fruktansvärt förbannad eller besviken på en spelare. Det tycker jag i alla fall inte jag. Det fan, där måste väl ändå klubbkärleken gå före på något sätt.
Mm. Däremot kan jag väl någonstans tycka att spelare kanske är lite för dåliga generellt på att visa uppskattning för någonstans där de har varit ett tag, haft det bra och allt där, och att man då liksom inte gör den här årsförlängningen eller någonting och så okej, nu kritar jag på, vi alla parter medvetna om att jag ändå ska gå, men jag kritar på här för att klubben ska få en bra peng liksom. Det kan jag väl tycka att spelare ibland sätter sig själva främst lite för enkelt. Absolut. Så det kan jag väl tycka att Julius Lindberg då kanske kunde ha gjort, utan att jag har direkt insyn i hur turen har varit.
Nej, men det håller jag med om 100%, och det är ju någonstans den moderna fotbollen med Bossman och så här, att det har ju blivit mindre lojalitet mot klubbarna. I det här fallet kan man säga Julle kom till Gais 2020. Gais har trott på honom i svåra stunder, samtidigt Julle har stannat kvar i stunder där Gais har haft det väldigt svårt, där han sannolikt hade kunnat gå någonstans. Och sen finns det ju spelare som gör det ännu värre, och det är ju de här som ofta liksom ibland på agenters uppdrag börjar bråka sig bort och ställer till det massa, och något sånt har ju inte hänt mig veterligen kring Julius, utan han har varit lojal där. Men det finns naturligtvis massa olika perspektiv på det här, och jag har faktiskt förståelse för oavsett hur man ser på det, men om jag bara går till mig själv så tycker jag väl ändå att det kunde ha varit mycket värre än vad det blev om man tar Gais-perspektivet då.
Mm. Vad ska Gais göra nu i den här situationen tycker du då? Nu blir ju Lindberg då av allt att döma kvar här, även om han är klar, han blir kvar. De är ett par poäng från kvalplatsen. Bör de gå all in på transfermarknaden här för att verkligen maximera sina chanser att ta kvalplatsen?
Ja, de har ju hela tiden varit ganska tydliga från Gais håll att prio har varit att vi ska behålla våra bästa spelare och vi ska förlänga, och styrelseledamot Lallo Fernandez som är fotbollsansvarig, han pratar väl i supporterpodden där Radio Rantorget om vissa spelare de höll på att jobba på förlänga, Axel Henriksson, Gustav Lundgren, viktiga spelare, och det tror jag i grund och botten är helt rätt. Och tittar man hur våren såg ut så har jag full respekt för att det var den ingången man hade i det här transferfönstret, och det har ju sagt så att Fidde och Ken tränarstaben inte var intresserad av att ha in någon spelare. Men nu tror jag att 3 kryss, en förlust på de 4 första efter sommaruppehållet, ett målskytte som har gått helt i stå, även om de i många matcher fortfarande skapar mycket chanser, så hade jag varit dem så hade jag gått gått all in liksom på, vad kan det vara de behöver? En nia! Ja, en nia. Nej, men hitta någon som, det kommer vara liksom, det är lättare sagt än gjort, men i det här läget så hade jag nog försökt få in en nia så man kunde plocka ner Julius på mittfältsposition igen, för när han, Åberg och Gustav Lundgren spelade på mitten, då var de helt otroliga, och sen har de Dino Salijovic och Jonas Lindberg alternera med där, men det har inte riktigt klaffat när han har varit nia, Julle, utan och Alexander Wahl Holmström har inte riktigt, alltså jag tycker han är brötig, han är bra, men han, fan, han är inte där i tajmingen riktigt, och Chikashidi har inte levererat, så jag hade satsat, hade jag varit Sköldmark och gänget så hade jag gått all in på att hitta den där nian.
Får vi se om de gör det. Närmast har de ju Sundsvall hemma här till helgen. Vad tänker du där? Är det där det vänder?
Kan mycket väl vara. Sen är det ju så, det har ju sett ut så att många lag parkerar ju bussen mot dem nu, och det har ju ställt större krav på dem, för det vi berömde Gais för, det är samma sak som vi har berömt Häcken för i många matcher, den här fartfylligheten och fredigheten. De mördade ju flera lag genom den här farten i våras. Motståndarna har läst detta, packar hem Örebro hemma liksom, ställde hela laget på egen planhalva långa stunder, kändes som. Och Gais är duktiga på det där att hitta igenom ändå, men det är det sista som saknas, det stannar av i den sista biten, och jag tror Sundsvall, de gick ganska högt på Gais när de möttes i juni, nu tror jag de kommer också parkera liksom. Så det kommer vara en fortsatt stor, svår utmaning, men jag har pratat lite med Fidde och han har ju sagt att de har riktat om träningen lite grann, mer nöter att möta de här packade köttmurarna, så vi får se om det ger resultat, men jag tycker att det finns goda chanser för dem att ta en trea där. Sundsvall har varit dass i form, och jag tycker första halvlek mot Örebro nu gjorde faktiskt Gais en riktigt bra prestation, undantaget då den sista skärpan framåt, men ja, goda möjligheter att ta 3 poäng även för Gais del, om vi snackar blåvitt innan, så samma sak här.
Du kommer ju, som jag nämnde tidigare, direkt från en träning här. ÖIS träning nämligen, laget som ligger näst sist i Superettan. Och då undrar man ju förstås hur atmosfären är uppe i ÖIS-lägret, du som precis har varit där.
Ja, nu, det var ju länge sedan jag var där också, i och med att jag varit borta, och det... jag blir ändå, och det tycker jag är positivt, att det är ändå så pass uppåt. Jag tyckte det var ganska uppåt i liksom Gais också, när det hade gått tungt där och så. Blåvitt har det väl varit lite upp och ner så där, men det var ganska uppåt. Det var framförallt en väldigt energifylld träning, och det smällde på bra intensitet, och jag tycker ju det har sett bra ut på träningen under Jeffrey hela tiden egentligen. Så jag trodde aldrig, efter att ÖIS vann derbyt mot Gais, jag trodde aldrig att de skulle falla tillbaka så här hårt. Vad har de nu? 6 eller 7 raka utan vinst. Alltså, nej. Och med den truppen, jag tycker det finns så mycket duktiga fotbollsspelare där. Men de, för mig är det, alltså de måste ha några mentala problem där. Alltså och de måste jobba mer med det, för de här svackorna de hamnar i, det är alldeles för långa, och det blir taffliga grejer och konstiga grejer och intetsägande insatser helt plötsligt. Alltså det bara, de blir som paralyserade. Men träningen idag, där fanns det liksom, där kunde man inte på något sätt skönja att det här är botten liksom, att de har det väldigt tufft.
Nej, men de agerar ju också. Du gled ju in här i studion med en smoking gun, eller vet, en skarp nyhet.
Ja, de har ju plockat Kevin Holmén då sen tidigare, på lån då. Och nu har de också plockat in William Dahlström från Halmstad BK. Han gjorde ju det man kanske minns mest av honom svensk fotboll, det var att han och Viktor Edvardsen och Johan Bertilsson bildade en fruktad, ska vi kalla det, kedja i Degerfors offensiv när det begav sig, när de kvalificerade sig för allsvenskt spel, och följde ju med Degerfors upp. Fick aldrig det lyftet i allsvenskan som han hade i Superettan då, för han gjorde väl en 10-12 mål för Degen när de gick upp. Har sen då flyttat vidare till Halmstad, tänkt att där kommer han bli en, skulle han kunna passa bra med Magnus Haglund, och som ofta sätter sina forwards i spel och sådär. Men har inte alls fått chansen i år, fick spela mycket i fjol, tog inte den, har inte alls fått chansen i år. Och nu går han då på lån till ÖIS resten av säsongen, 4 månader. Och för mig känns det som, där har ju de då tagit in en nia, och även om han kanske inte är i sin, något större slag när det gäller målform, så är det ändå en spelare som har visat att han kan göra mål, och nu när man bara såg honom på träningen så är han väldigt viktig i det här länkspelet. Och Noah Kristoffersson som då har fått axla tungt ansvar på nia positionen. Han kände som att han och Dahlström hittade lite, skulle kunna hitta lite tillsammans om Noah flyttas ut till vänster eller sådär. Så jag tror det här kan bli en riktigt nyttig värvning faktiskt. Det är min spontana känsla.
Är han så nära att han går rätt in här till Helsingborg? Ja. Han är på den nivån.
Liksom. Ja, det tror jag. Han har tränat på fullt och sen har han inte fått spela så mycket match, så det är möjligt att han kanske inleder med ett inhopp ändå, men jag skulle inte bli förvånad om vi ser William Dahlström i startelvan. Så nu har de ju stärkt upp här med Holmén och Dahlström och Jeffrey öppnade för att det skulle kunna bli ytterligare någonting. Och då har de, alltså de har många alternativ, men de har ju också haft problem med de här skadorna hela säsongen. Berkrot, han är in och kör två matcher skadad, borta två matcher och håller på så här. Drott har haft problem och Janic har haft problem. Det har inte blivit någon vidare rytm för dem och då känner de väl att de behöver stärka upp och det är väl svårt att klandra dem för det. Så jag tror att Dahlström in här, det kan bli bra och jag skulle inte bli förvånad om han står på Olympias gräsmatta i Helsingborg på tisdag kväll där jag också är på plats.
Jag skulle precis säga det gör du också, höll jag på att säga, ja. Men inte på gräsmattan kanske.
Nej, då går det illa för
sitter, sitter på, ja. på pressläktaren där uppe. Ja, vad tänker du mer inför den matchen? Vinner Röjst ändå, går de ju om Helsingborg, ja. Ner uppe på kvalplats där. Förlorar de däremot och Helsingborg sticker där, då ser det ju ännu mörkare ut och då ser det ju riktigt mörkt ut kan man ju säga. Ja, beroende på andra resultatet.
Ja, det är en jätteviktig match för dem. Sen har de väl typ Skövde, Östersund tror jag de har på hemmaplan. Det är också lag som ändå de har lite kontakt med och Skövde har de ju bakom sig. Men det är en otroligt viktig match här. Alltså, Helsingborg har ju ändå sett stabila ut under Stuart Baxter, varit mer svårslagna och men de har också sina problem och spelar inte någon sprudlande fotboll, så det kan bli en riktig, riktig ångestmatch där faktiskt. Men ja, ÖIS hemmamatchen hade de ju en halvlek och sen kom HF igång och vände. Och Amma Mushin, han gör ju mål varenda gång han möter Göteborgslagen, så inte mot Utsikten nu, men annars så både Gais och ÖIS och Blåvitt har han ju hängt baljor ju. Så de får väl se upp för Mushin i HF, han gillar att möta Göteborgslagen, göteborgaren. Det blir en rafflande match där jag tror väl att, återigen, fan, ÖIS har ändå goda möjligheter och HF har svårt att prestera på Olympia, men ett kryss kanske ligger nära till hands.
Ja, som ni hör, det är ju mycket, många stora, viktiga matcher framöver här. Vi har gått igenom det mesta som rör våra lag. Då har vi ändå inte nämnt att det pågår ju ett fotbolls-VM här samtidigt också i Nya Zeeland, Australien. Och det, Filip, tänkte jag ta upp genom att han lägga min Svennis-skala på att plocka upp lite guldkorn från detta fotbolls-VM. För det är nämligen våran nästa och sista punkt i den här podden, Svennis-skalan. Den har du inte glömt av under din semester. Jag hoppas att du har förberett bra, mycket bra, mycket, mycket bra.
Du behöver inte dra vad det står för eller
nej,
vem som har sagt det.
Nej,
koll på det.
Ja, bra. Då kör jag mina där i alla fall, så får du fundera lite till. Men det har ju fallit ut så efter gruppspelet här att Sverige möter USA i en åttondelsfinal på söndag förmiddag i Melbourne. Och här har det dividerats om det är en mardröm att få USA regerande världsmästarna eller en drömmotstånd då, med tanke på att USA har sett minst sagt knackiga ut under gruppspelet. Det är många lag i det här VM:et som har gjort det och varit mycket skrällar och så här. Men jag skulle säga att det är ett perfekt läge att möta USA, och det här liksom med i slutspel och så, att det är mardröm hit och dit. Alltså, jag tycker lite förlorarattityd och resonera så. Ska man liksom gå långt i ett VM? Ska man vinna ett VM till exempel eller ta sig till final? Så här, alltså, man kan ju inte räkna med att man ska ha en lätt väg fram, utan man måste ju liksom beta av de stora elefanterna förr eller senare. Jag menar, nu ser ju USA knacka ut. Det är väl lika bra att ta dem direkt kan jag tycka. USA är ju ett stolpskott från att åka ut och inte ens gå till slutspelet mot Portugal. Och då ska man veta att Portugal är ingen stark fotbollsnation. Så att jag tycker det är bra att Sverige får USA i det här skedet av turneringen. Mycket bra tycker jag att det var att se Jennifer Falk och Anna Sandberg, som vi får lyfta lite här då med tanke på deras häckenkoppling, regionala kopplingen. De fick ju chansen när Sverige mötte Argentina, mer eller mindre betydelselös match. Falk fick stå i målet och tycker jag gjorde en mer förtroendeingivande insats än vad Kira Musovic har gjort egentligen. Jag tycker nog Falk hade förtjänat den här första keeperplatsen, men Peter Gerhardsson, förbundskapten, resonerar ju annorlunda. Anna Sandberg, jag vet inte så mycket att säga om att hon inte har fått så mycket speltid tidigare, men hon gjorde också en väldigt bra insats, så det är kul för Häcken där. Och på den inslagna vägen då, så måste jag ändå säga att mycket, mycket bra i det här mästerskapet har ju faktiskt Elin Rubensson varit. Hon har klivit in, tagit hand om den centrala mittfältsrollen, där ju Caroline Seger då inte liksom håller nivån längre. Rubensson skulle jag säga har varit Sveriges genomgående bästa spelare under det här gruppspelet tillsammans med Amanda Ilestedt, måste man ju lyfta med alla sina nickmål. Nathalie Björn tycker jag har gjort det bra till på högerbacken, men Rubensson håller jag nog fan som den genomgående bästa spelaren tillsammans med de två. Det är ju kul för henne, för det har varit lite upp och ner, lite olika positioner och allt det här, och förra EM fick hon inte så mycket speltid. Nu är hon en bärande pjäs på det svenska mittfältet, och det blir ju klar skillnad när hon kom in mot Argentina också. Det var en match där de vilade 9 spelare, och kommer hon in och seger ut, hon lyfter direkt spelet där. Så otroligt kul att det går så bra för Elin Rubensson, så hon får mycket, mycket bra där. Och innan jag släpper in dig, så ska jag lägga till en mycket, mycket, mycket bra här.
Det är nämligen
så att Oppenheimer har ju gått ut på bio. Christopher Nolan gör det igen. Den filmen är så bra att den får en egen kategori på Svenniskalan. En mycket, mycket, mycket bra film.
Vad fan, har du inte haft den filmen i Svenniskalan redan, eller? Nej, du bara...
Ja, men inte recensionen. Det var den som kom nu.
Okej, jag har inte sett den än. Jag får gå och se. Jag är taggad på den. Du har ju hypat den. Alltså, så som du har hypat denna...
Jag älskar Nolan.
Ja, jo, jag vet det. Fick du inte någon... Nej, det var inte någon bok eller någonting. Nej, det var något annat. Det var häftiga bilar. Du fick någon bok.
Ja, det var en Batman-bok det.
Det var Batman, var det. Ja, men det är ju lite Nolan där ändå. Aj, på något hörn, liksom.
Aj, ja,
den ser vi fram emot.
Ja, tycker jag.
En egen skala där. Alltså.
Ja, han får en egen kategori här. Ja, den gödslar matte med onödan. Det var ju som när Expressen en gång gav 6 getingar till Glenn Hussein i landskamp mot England. Det är väl enda gången det har hänt.
Ja. Nej, men jag kan väl, jag vet inte om jag ska spela in något på det. Jag håller med om att USA här är en bra lottning. Alltså, tänk USA, Sverige 9 poäng. De kommer ju vara fan livrädda för Sverige nu. Liksom, de är stressade över det här, och Sverige har fortfarande allt att vinna, känns det som. Så jag tycker också det. Och sen hade jag faktiskt tänkt ta med de här Häcken-kopplingen på min Svenniskala. Men jag kan slänga in.
Kan
jag
då?
Nej, men jag Rubensson tänkte jag väl framförallt. Jag har också blivit så otroligt imponerad av henne. Men jag kan ju också, där kan jag ju slänga in på bra, kan vi ju ta då. Rebecka Blomqvist, som jag tycker, det är också en Göteborgskoppling på henne. Hon har ju spelat både GFC och ja, det som sen blir Häcken också väl. Fantastiskt tjusigt mål där, bra anfall överlag, det målet de gör mot Argentina, och sen att hon är så smart och fixar den straffen också. Jag tycker hon har gjort mycket av de minuterna hon har fått, och det
hon slår sig verkligen Blacksten i sin
nacken. Ja, alltså verkligen så, och liksom har den här rivheten. Jag älskar den forwardstypen också, som går i djupled, och ja, man vill minnas från tiden hon var här i stan också, alltid sympatisk och trevlig sådär. Så både hon och Rubensson tycker jag verkligen imponerat på mig, och Elin där kan jag ju bara hålla med om. Jag tycker hon är lätt bäst faktiskt, alltså hittills i det svenska laget. Så de kan vi väl ha på bra då.
Ja.
Och sen slänga in på mycket bra, det tycker jag faktiskt, jag vet inte om du har sett klippet där när Blåvitt har vunnit matchen mot Kalmar i omklädningsrummet.
När de hoppar på
lådan. Ja, men det var inte det jag tänkte lyfta, att Sebastian Eriksson misshandlar den här stackars lådan. Först blir han, ja, jag vet inte vad han gör, men det var inte det, utan Lee Baxter faktiskt, hur han lyfter laget. Hans liksom elda på att, vad fan, vi måste vara glada för det här. Och det jag pratar ofta om, det är så här att det känns ibland som att de här fotbollslagen, bara för att det är så på stort allvar, det är på stort allvar, det är mycket känslor kring det, och jag fattar att man blir ner så här, men de glömmer ju ibland av och liksom, fan vad lyckliga i stunden, tillåter jag, unna er det, att vara glada. Och jag gillar att Lee Baxter kan kliva in i det omklädningsrum och bara pumpa upp dem, fan, var glada för det här, killar. Alltså, glöm inte det. Det är ju ändå det som sen i slutändan kan vara någon slags skillnad, att man känner någon fan glädje. Det är ju fotboll, det är ju roligast som finns liksom.
Ja, så. Den har ju saknats lite på Kamratgården. Ja, man har ofta, ja, märkt det den, jämfört, ja, med Häcken. Det är visst, absolut, nu har det liksom på senare tid varit många år av dåliga resultat för Göteborg och bra Häcken, så att det är väl naturligt någonstans. Men det är ju, alltså, vad fan, fotbollen, träningen, det här, det måste ju ändå mest vara, man måste ju behålla liksom en nivå av att det mest är kul, annars blir det ju liksom Ja, men det vet du själv om du har tråkigt på jobbet.
Ja, vad fan då, liksom. då har du ingen lust längre och då presterar du ju sämre också. Så det kanske kan tyckas fjantigt, men jag tycker man kan lyfta det mycket bra av Lee där, att han liksom eldar igång
det. Det är roligt att du nämner Lee Baxter, för jag satt ju i pressrummet på Bravida när jag var på Klaxvik-matchen där, och så helt plötsligt så stormar ju alltså halva jävla IFK Göteborg in där. Det var ju Stig Scout och det var David Vukovic Scout och det var tränarna Jens Ask och det var William Lundin och det var ju Lee Baxter också. Det var ju fem man som lommade in där i pressrummet, de skulle se matchen då. Och alla utom Stig rakt på pressfika-buffén där och bara liksom fokusera på korven, Häckenkorven där liksom. Jag tror Vukovic tog väl ingen, han skrev väl sen på Twitter någonstans att han gick på diet där, så att jag inte hänger ut honom som en korvätare, men alltså det var siktet var inställt på pressfikat här, men, alltså. Och det är ju roligt med tanke på hur mycket skit vi får liksom, vi journalister, när vi gillar pressfika och skriver att det är bra för pressfika, men
fanns det något kvar efter du hade varit där, höll jag på att säga?
Ja, det blev faktiskt ingen häckenkorv för mig igår, för att jag vaskade hela pressfika-grejen på Bravida igår, för att det var fint väder där på eftermiddag. Så jag åkte till Triumfglass i Sävedalen och skulle köpa en glass på det här glasscaféet där. Och beställde, tänkte att fan, jag vill ha lite olika kulor, så jag tog fyra stycken. Jag fick en liter glass. Alltså. Det var en enorm glass fick jag. Alltså en enorm bägare med glass. Bara för att jag tog så många kulor då. Jag tänkte de blir lite mindre om man tar många då. Nej. Hon tog fram en rejäl jävla bägare och tryckte i glass där, så att jag fick inte i mig någonting.
Du stod dig på den
här jäveln. Ja, det kan jag säga. Du stött mig fram till nu ett dygn senare.
Ja. Då fanns det lite kvar till blåvittgubbarna.
Ja, det fanns kvar till blåvittgubbarna.
Ja, det var ju positivt. Ja, då är
mycket bra.
Ja,
mycket bra
ska vi avsluta med. Där tycker jag att jag vill lyfta Malcolm Nilsson Sävqvist, HBKs målvakt, som häromdagen gick ut och sa att han pausar sin fotbollskarriär på grund av mental ohälsa. Jag tycker det är väldigt, även om det inte är så tabubelagt att prata om det som det kanske var för 10-20 år sedan, så är det ändå en elitidrott, den är på många sätt hård och tuff, och det ska vara väldigt så, inte så mänskligt kanske fel ord, men det är inte så, det får inte vara så mjukt ibland, och jag tycker att han gjorde det på ett väldigt fint och öppet sätt. Och jag vill också lyfta reaktionen. Det hamnar ofta fokus på lite tråkiga saker som händer runt supportrar och läktare och fotbollen och allt, agenter, det finns så mycket som man belyser negativt, men det här jag tyckte var så jävla fint att se, alltså alla klubbar bara pumpade på med kärlek till honom. Det var från officiella klubbkonton, det var stora, tunga, meriterade stjärnor både i allsvenskan och sådär, och klubbkompisar och supportrar från alla möjliga lag. Och det var bara liksom så här pusha och att man tar sig den tiden och skriver, och alltså det var ju flera hundra där, och jag blev så himla glad när man får se att så jävla fin fotbollsrörelsen är också. Vi får inte glömma bort det.
Det var fina slutord där, Filip. Bra att du tog upp dem. Jag tackar dig för din insats här i podden. Kul att ha dig tillbaka. Tack. Efter semestern. Stabilt som alltid. Jag tackar alla er som har lyssnat. GPs fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight.
and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.